Jag ska börja med ett profetiskt budskap som jag fick när jag skulle förbereda det här. Jag bad i veckan, ni vet, ibland så tycker man att nu vill man ha något att bita i liksom. Och när jag ber så får jag se en syn inom mig. En gammal fin korg, sån här flätad. Den var trasig, men Herren kommer med sina händer och lagar den igen. Och så börjar jag slå upp de här orden då för att göra allting helt. Och då står det i Markus 1:19 så här. Det handlar om fiskare. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Ordet är katarizo, som betyder återställa i ursprungligt skick. De hade fiskat och man fastnar i botten ibland och drar sönder och så får man laga de där nätena då. Andra Korinthierbrevet 13:11 handlar, när det står bröder ska ni veta, syskon är det. Alltså det gäller alla kvinnor också. Till slut, syskon, var glada och låt er upprättas. Det är Gud som gör jobbet, med andra ord, va? Och vi står till hans förfogande. Alltså där står det också katarizo. Alltså ställ er till Guds förfogande, för han vill upprätta oss igen. Han vill göra oss hela. Jag tror att det här kan vara en profetisk hälsning då till någon som hör via nätet eller någon som sitter här. Någon som har en kallelse som Gud vill föra tillbaka i ursprungligt skick. Men det kan också vara så att man har hamnat på en annan väg, som Elvar nyss tog upp. Och då går man sönder, andligt talat. Själen går sönder faktiskt. Nu ska jag tala lite om bröd och korgar. Markus 6:42. Och alla åt och blev mätta. Sen plockade lärjungarna upp brödstyckena som blir över. Och av fiskarna 12 korgar fulla. Samma händer som nu fyller folkets behov. Fyller 12 korgar fulla. Alla lärjungarna hade plötsligt en korg var överfull. Då var det en hel korg, man ord, va? För annars kan du inte fylla en korg sönder. Och jag tror det här symboliserar prästtjänsten som vi alla är kallade till i Nya Testamentet. Jag tror korgen är en bild på vårt innersta som ska fyllas med uppenbarelse om Herrens härlighet. Hosea 6:1 står det så här. Kom, låt oss vända om till Herren. Han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar göra oss levande. Ja, på den tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Vi har alla vänt honom ryggen en gång. Står att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla drabbades egentligen av att Adam och Eva käkade rätt dålig frukt, va? Eller hur? Man skulle kunna säga att det är samma sak som att äta surdeg, för det är också förbjudet att äta då, tydligen här. Här står det rivit oss. Kom ihåg nu hela brödundret. Vi ska dra det här. Jag tror det är den här profetian som han syftar på. Rivit oss, det hebreiska ordet talar om små brödsmuler. Vad var han tog upp i korgen? Små brödsmuler. Slagit oss, det hebreiska ordet talar om piskslag. Döden, ja, dödens makter eller dödsriket. Kom ihåg vad Gud sa åt Kain. Om du inte ser frimodigt upp så kommer synden. Och då står det på hebreiska som ett vilddjur och river sönder dig. Och nu citerar Jesus nästan samma ord ur profetian till folket. Matteus 9:36. När han såg folkskarorna förbarmar han sig. Kom ihåg nu att han pratar hebreiska. Så då citerar han alltså Hosea då. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna och som får utan herde. Herde på hebreiska betyder den som ger mat. Föder, ger rätt mat. Va? En god herde ger ju bra mat. Och vi får även reda på att ett av de här brödundren skedde på den tredje dagen då, för att göra det här lite. Då står det så här då. Vid den tiden hände det en gång att mycket folk hade samlats. Man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: det gör mig ont om dessa människor. Tre dagar har de redan varit hos mig och nu har de inget att äta. Petrus, han hade förstått den här profetiska dimensionen av Hosea 6:1-2. För han skriver i 1 Petrusbrevet 2:24: våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår, fiskslagen här va, by his stripes, står det i engelska där, har vi blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Kan du gissa vad ordet står för där? Deceived. Eller gått på en annan väg. Som Elvor tog upp på. Men nu har ni vänt om till era själars herde, feeder och vårdare, övervakare. Vilken trygghet jag känns. Han ger oss rätt mat i vår korg som vi kan äta. Va? Kristi kropp är som ett bröd som för dem bröts i småsmulor. Va? För att vi skulle få del av detta ena bröd. Ser ni bilden? Då fattar ni liksom bilden med nattvarden. När vi går fram, bryts bröd. Vi är del av detta hela bröd. Vad vi helade och ett med honom. Kristi kropp har slagits samman, sönder och samman med piska för vår synds skull. Straffet var lagt på honom. Han blev slagen. Kristi kropp uppstod på den tredje dagen och då säger Efesierbrevet att vi uppstod med honom. Ser ni bilden hela tiden där? Ett vilsegånget får handlar alltså om ett bedraget får. Alltså den som blir bedragen blir riven och slagen. Tänk nu korgen och hjärtat. Utan någon herde som ger den rätt mat. Det var den bilden jag fick, va? Det innersta är sönderrivet. Man har gått på fel väg. Men nu kommer man tillbaka igen till honom som kan hela upprätta vårt innersta. Vi är ett konungsligt prästerskap, står det i Nya Testamentet. Förut var det ju Aron och hans söner som hade en korg, det vet ni va? Handfyllnadskorgen med bröd. Och det skulle vara osyrat bröd. Men nu står det så här. Ni är ett utvalt släkte. Inte Aron och hans söner längre, utan vi har en korg, va? I hjärtat. Vi är präster. Ni är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar. Korgen med bröd, va? Som vi ska ge människor. Det är honom vi förkunnar, säger Paulus, inte oss själva. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och så står det då att alla som är födda av anden har nu den här tjänsten. Att dela ut bröd ur en korg. Och det är ju det enda vi har egentligen. Och det är inte så lite. För när människor får smaka det här brödet, då händer det något. En fantastisk förändring. Femte Mosebok 28:5 står det så här. Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. Ja, det är intressant, för det står deg egentligen där då. Välsignad, vad kan det betyda? Jo, ordet välsignad på hebreiska kan betyda lite olika saker eftersom det är så bildligt. Det kan betyda inympad, Det kan betyda böja knä, men så kan det också betyda övernaturligt multiplicera. Är det intressant, va? Din korg, ditt hjärta i Nya testamentet ska alltså prestera någonting som går ut över vad du själv har möjlighet att frambära. Eller hur? Det är ju nåd. Det är ju nåd. Jag skrattade när jag slog upp förut. Det står att han har sin ugn i Jerusalem. Det var en liten grej jag läste. Jesaja tror jag det står där. Nu vill jag berätta om en händelse som bara bekräftar att jag säger nu med korgen i hjärtat och prästerskapet i Nya testamentet. Jag och Elvor, vi jobbar ju, var det 8 år vi var i Boslandsmissionen eller något sånt där. Och då hade vi ju mycket predikan och ibland var man ju så trött alltså. Så jag tänkte, kära Gud, vad ska man säga ikväll nu då? Vi hade ju möten jämt alltså, på olika håll. Och den här morgonen skulle jag predika i pingstförsamlingen Hällevadsholm. Och jag vaknade tidigt. Och jag börjar be till Gud att, kära Gud, jag vet inte vad jag ska säga. Så kan det vara ibland. Ingenting. Och då, det var 11:00 på söndag jag skulle predika, ja. Och jag upplever hur Herren säger de här verserna. Jag ska välsigna din korg och din deg. Och jag fattar ingenting. Ja, i alla fall, jag lyckas väl i alla fall få ihop något att säga den där söndagen. Och det var så roligt, för efteråt så kom det fram en kvinna i gången med en vad heter det, bricka med en handduk över. Och så kommer de fram till oss och så säger, det här ska ni ha. Jag vet inte varför, men 5 i morse sa Herren åt mig, du ska upp och baka 5 bröd. Och du ska ge dem till Janne och Elvor. Ja, men kunde det bli en mer underbar bekräftan, va? Eller hur? Det är ju 5 är ju nådens tal. Och det är därför David till exempel, han vill ha 5 stenar ur bäcken i sin lilla herdeväska när han mötte Goliat. De som kan det här med nummer och allt det här i tabernaklet och så här, 5 är alltid nådens tal. Så var det en bekräftan då att den här predikan har du knappast knepat ihop själv, det är bara nåd. Alltså att Gud multiplicerar det vi har i vårt hjärta när vi går, när vi vet vad vi har, är kallade till. Och går den här vägen, då kommer Gud att vara med på alla möjliga sätt. Han visar det på otroliga sätt ibland. Det kan se helt omöjligt ut, men när tiden är inne så tjong bang bong, så är det bara, så öppnas någon dörr och sådär. Nu ska vi se något intressant här då. Direkt efter ett brödunder börjar Jesus varna sina lärjungar. Han säger så här. Det handlar, Matteus 16, vers 5-12 handlar om ett samtal om bröd och korgar. Alltså Nya testamentets prästerskap, va? Och vad vi har i våra hjärtan, vad vi ska förmedla till folk med andra ord. Men Jesus avslutar samtalet och varnar dem för fariseernas och sadiseernas surdeg. Och de undrar ju, vad i hela friden snackar han den här karln om? Nej, de hade ju inte fattat det där med Nya testamentets korgar i hjärtat och det här. Jo, det är så att några verser innan så snackar ju fariserna med Jesus om att fresta att han skulle ge dem ett tecken. Bara 3 verser innan. Det borde de ha fattat, va? Och det står ju det att ormen frestade Jesus. Om du är Guds son, så gör stenar till bröd. Samma sak som fariserna precis nyss gjorde. Och nu säger han till lärjungarna, akta er väldigt noga att begära tecken. Ja. Bill Johnson, han säger exakt samma sak som fariserna gör. Han säger så här i en bok. Om du inte blir helad när du ber, så måste du ha bett fel. En sån slutsats kan du bara dra om du har ett gnostiskt evangelium. Eller hur? Surdeg, med andra ord. Man tar alltså Guds plats. Fariserna sökte under och tecken och frestade Herren, och vad kallade han dem för? Huggorms yngel. Varför det? Jo, för att de gjorde likadant som sin far. Vad var det far var, brukar jag säga på hebreiska. Den som inspirerar någon annan till gärningar, eller vad man säger. Ja, frestade Herren att göra under och tecken, va? Då är man en ormunge. Enligt Bibeln, sätt att se på saker, men det låter ju väldigt drastiskt, men så är det faktiskt. Det här ger uttydningen faktiskt till en dröm som Herren gav mig en gång. Det kommer små självlysande huggormsyngel och försökte attackera älvor och mig i ögonen. Och då kommer en röst från himlen som säger, jag ska visa dig nu vart de kommer ifrån. Och så fick jag se två vita händer vek ihop en massa gräs, och sen lyste en lampa rakt in i vingården, och där såg jag en orm som födde ormar. Små ormar. Sen fick jag se en smal upplyst väg som var spikrakt. Älvors predikan ligger ju helt i linje med det här. Och Herren säger, kom! Och vi ställde oss där och skulle börja gå. Då började jag förstå vad det här handlar om. För sen kom den lampa ner från himlen som lyste upp, alltså hela vingården lystes upp av flera tusen watt. Alla ormar drev samman i knippor. De var livrädda för ljuset, man tålde inte ljuset. Man drev samman i knippor. Nu ska jag läsa något som jag skriver som heter Kundalini-varning. Vad symboliserar nu de här huggormsynglen? Hur har de kunnat fylla hela vingården? Ja, i drömmen var det kolsvart och alla sov. Vet du vad jag tror? Jag tror att det här är en dom ifrån Gud. Alla sov. Vi ser alltså hur fariséerna och saduséerna frestade Herren och kallades för huggormsynglen. Yngel. Begära tecken från Gud är att fresta Herren, står det. Läs Jesaja 7, vers 11-12. Så står det där att det är det. Är inte detta exakt den surdeg Jesus varnar sina lärjungar för? Laglöshet, på grekiska anomia, att äta förbjuden mat eller bröd. Du får inte äta surdeg. Första Korinthierbrevet säger att vi som lever på ändens tid ska se förebilderna i Israels historia. Eller hur? Då står det så här. Första Korinthierbrevet 10, vers 9. Låt oss inte fresta Kristus så som en del gjorde. De dödades av ormarna. Amen. Ska vi gå till det där stället, ska vi se. Det här har en väldig betydelse om du förstår vad som händer just nu. I de här globala awakeningssamlingarna. De har den här teologin. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade, varför? Okunskapa. Har ni fört upp oss ur Egypten så att man måste dö i den här öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket. På hebreiska kan det betyda burning. Eldsormar. De bet folket och många dog. Går du till Mika 3 och 5 så ska du få se att falska profeter i Bibeln kännetecknas av giftormar. Deras gift gör dem berusade så att de börjar predika framgång och helande. Mika 3, 5. Läs själv om du inte tror mig, och slå upp King James för du ser att det står exakt så. Ja, vad var det för äcklig mat som man inte ville ha då? Ja, det var ju mannat, va? Eller hur? Vad gjorde man kakor av och la upp på det här skådebrödet? 12 stycken, va? Som var genomborrade. Vad gjorde man dem av? Hittar man mjöl ute i öknen eller vad handlade det om? Jo, det handlade ju alltså om manna som man satt ihop, va? Ja. Man hatade talet om korset och det står ju här att man inte ens förstod det. Så man vill ha annan mat än vad Herren hade bjudit. Och det är samma sak som laglöshet på grekiska, det andra ord. Det laglösa har du här. Som ormarna anfaller, va? Men det var ju bara prästerna som hade ljus över de här kakorna. För inne i tabernaklet var det ju upplyst av en lampa. Och då såg man ju vad det här var. Det var ju talet om korset. Det var ju bara de med Kristus som förstod det här. Men nu är ju vi präster. Och i Kristus, nu ska vi förstå. Vi har en korg. Vi lägger upp bröd. Ni är ett utvalt släkte. Sen har du svaret på det här sen då. Första Korinthierbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap. Ja, man fattar det ju inte, va? För dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag tror att vi lever i ändens tid. I så fall, precis som Elvor sa nyss, kommer vi få se en stor del av kristenheten förkasta korset. De kommer istället att frästa Herren och söka under och tecken istället. Istället. Domen kom över dem, va? Det var ju en dom. Det kom burning snakes. Brinnande ormar. Jag är rädd för att det är det vi ser nu. Kundalini, serpent power eller serpent fire intar hela församlingar. Andrew Ström, som var med i hela den här rörelsen, han skriver en bok som heter Kundalini-varning. Jag tror han har fullständigt rätt. Han skriver så här. Håller orena andar på att invadera församlingarna. Andrew Ström, som var med i profetrörelsen, alltså samma del av den karismatiska rörelsen som Todd Bentley, Rick Joyner, Bob Jones, Paul Kane, Mike Bickle, samma folk som höll Awakening här i Stockholm. Samma lära. Glöm inte det. Var det från det kommer? Det ser så väldigt oskyldigt ut. Men när allt börjar spåra ur var Andrew tvungen att lämna alltihopa. Det blev bara värre och värre. Redan från början reagerade många på likheterna med den världsvida hinduismen och New Age-manifestationerna. Som Kundalini och gurus arbetar under. Inga sådana manifestationer nämns överhuvudtaget i Bibeln. Istället uppmanas till nykterhet. Indiska gurus kan överföra kraft genom impartation, alltså man vidrör pannan eller någon kroppsdel. Man börjar hysteriskt skratta eller gråta. Vanliga kundalini-manifestationer är rytande, okontrollerat skratt, gråt, hundskall, skakningar och djurläten. En del upplever tillfällig glädje, frid och kärlek, medan andra upplever ångest och stor fruktan. Det enda som krävs av mottagaren är att överlåta sig och öppna för den kraft som verkar genom gurun. Och det är väldigt intressant i Toronto att man inte skulle be. Det var ju väldigt viktigt att du inte skulle be när man la händerna på dig. Varför det? För du skulle öppna dig. Och så skriver han då. Är det en tillfällighet att det börjar ske exakt likadana obibliska manifestationer i Toronto-rörelsen som i New Age? Dessa manifestationer kallas kundalini-uppvaknande eller rätt och slett awakening. Tror ni det är en slump att man döper det här till awakening? Det tror faktiskt inte jag. Även helande och mirakler förekommer. Man sträcker sig efter en kosmisk kraft som är demonisk och verklig, kallas qigong. Hinduismen beskriver kundalini som en ormkraft placerad i ryggraden. Man säger att kundalini-uppvaknandet är när det tredje ögat i pannan öppnas. Nu kommer det något kusligt. Enligt före detta New Age-aren Peter Bell kan kraften få dig att tro att det är du själv istället för anden som gör saker genom dig alltså. Och då är det ju inte undra på att det står i Matteus 7, har inte vi profeterat i ditt namn? Har inte vi? Och så vidare. Nej, säger Jesus, men vad är det då då? Spirits. Det är ganska intressant hur mitt i prick han är. Alla dessa spöklika manifestationer visar sig nu i kyrkor över hela världen. Och har sedan 1994 vält in i den hyperkarismatiska rörelsen. En hinduisk guru skulle utan tvekan kalla dessa manifestationer för kundalini-uppvaknande. Samma manifestationer är kända hos den okulte helaren Frans Mesmer, grundare till mesmerismen, den moderna hypnotismen. Det finns åtskilliga vittnesbörd från kristna före detta New Age-are som kände igen anden och manifestationerna i Toronto-rörelsen. Att det var alltså exakt samma sak som i New Age. Även praktiserande New Age-are besökte mötena i Toronto och stortrivdes med att kyrkorna äntligen har insett vad den rätta andligheten är. Det är ganska talande, eller hur? Nu ska vi se då. Första Mosebok 3 och 7 står det så här. Att när det står talas om att deras ögon öppnades, så kan du lika gärna översätta det hebreiska ordet med att deras sinnen breddades. Oj. Sinne och handling är ju väg, va? Är det inte det? Eller hur? Hur du tänker och sedan hur du handlar blir din väg. Och äter du då av ormens äpple eller av surdegen, då blir ju vägen bredare, va? Och vad står det i Matteus 7? Och jag brukar skratta, brukar säga så här. Ibland så kan man tycka liksom att Paulus, han är ju djupare än Jesus, va? Med sina teologiska. Men när du verkligen börjar studera har han inte en chans. Nej, för vad säger han i Matteus 7 om de falska profeterna? Jo, bred väg, va? Tankesätt. Och så har de ätit av fel träd från bär fel frukt. Ja, de har ju mormen att göra då. Man gör sig ett med. Man blir vad man äter, brukar man ju säga. Eller hur? Och så drivs man av falska under och tecken, står det i Matteus 7. Om du jämför det med vad New Age-aren Peter Bell säger, så är det ganska kusligt. Att det är som det kommer från dig själv, fast det är andarna som gör det. Det står ju där, har inte vi profeterat i ditt namn? Har inte vi? Nej. Då har ni inte. Ja, det handlar alltså om surdeg, förbjuden mat. De begär och älskar under och tecken mer än sanningen. Gud prisger och ormarna kommer och gör under och tecken. Det här är ganska kusligt. För det är ju precis vad det står i andra Thessalonikerbrevet 2. De gav inte kärleken till sanningen rum. Nej, men vad gav de kärlek till? Under och tecken. Då står de beredda att göra under och tecken. Eller hur? De får ju precis vad man vill. Och så har jag skrivit. Går det att rädda de här människorna igen? Ja. Jag har haft en del drömmar om att det här ska ske och jag har gråtit väldigt mycket. Men en del kommer att vakna upp. Och det har alltid med våra ögon att göra då. Omvändelse har alltså att vända tillbaka till den smala vägen igen då. Det står ett ont och trolöst släkte begär tecken, men de ska inte få något annat än Jona tecken. Alltså korset handlar det om. Ja. Jesus död. Botemedel mot ormgift. Då kom folket till Mose och sa, Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort ormarna. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose, gör den orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten ska se på den och leva. Mose gjorde en kopparorm och satte upp den på en påle. Och här är ju intressant med den här pålen sen. För det är ju ordet en nissi på hebreiska. Det betyder också segerbaner eller tecken. Om någon blev biten av en orm så fäste han blicken på kopparormen och fick leva. På hebreiska betyder det mer än bara titta. Det innebär att du ser upp både med förundran och förståelse och med en vädjan om hjälp. En vädjan om hjälp. Därför står det i Johannes 3:14, och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och våra synder, skriver Petrus, bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Och så kommer det, striden. Halleluja, vi har hört mycket om andlig krigföring förut. Och nu ska vi se vad vi ska vinna med det här då. Jo, Jeremia 52, kom ihåg nu, nissi, betyder baner, tecken, segerbaner. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna och dölj det inte. Res upp ett baner! Det är samma ord som ormen hängde på, alltså korsfäst Kristus, va? Res upp ett baner! Kun gör det och dölj det inte, alltså gör det tydligt och säg, Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, alla avgudabilder har kommit på skam, avgudabilderna är krossade. Det hände något för 2000 år sedan på Golgata kors. Det hänger en man som kämpar för oss, blodig och sönderslagen. Men så fort han andas ut sitt sista andetag är segern vunnet. Korsets smälek är förvandlat till ett segerbaner för oss. Vi som förstår hemligheten. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som ser, fascineras, förstår, är en frälsning, inte bara för oss utan också för den du lyckas öppna ögonen på, va? För det är ju Paulus tjänst. Jag kallar dig för att du ska öppna människors ögon. Vad ska de se? Vad som hände på Golgata kors? Och bli befriade från djävulens makt, står det ju, va? In i Guds rike under hans makt. Och sen är det så häftigt. Kolosserbrevet 2:15. Det är ju precis detta. Han har klätt av välden av makterna och förvisat dem offentligt när han på korset, nissi, triumferade över dem. Vilka då? Ondskans alla andemakter, va? Så det finns alltså ingenting som kan stå i vägen när man väl har fäst sina ögon på korset och förstått innebörden. Då måste han släppa sitt grepp. Psalm 66 kom den profetiat här till slut. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner. Ordet är nissi. Handlar om kors eller segerbaner. Att hålla upp för sanningens skull. Vet du vad det står 1917? Så står det så här. För att komma undan bågen. Kommer ni ihåg vad jag sa förra gången? Ryttaren på vita hästen troligen symboliserar. Var det inte han som var besegrad? Va? Det var ju Babel i, Bel i Babel. Nimrod. Antikrist, va? Besegrad. För att dina älskade ska räddas eller frälsas. Det betyder bereda väg. Kommer ni ihåg vad jag drömde? Lampan som kommer ner och lyser upp en väg. Som leder ända hem. Den är smal. Men huvudsaken är att han är med oss. Det lös upp och sen ser jag en sol, eller att morgonen kommer bort igenom. Och morgonen är ju evighet. Där när vi går in i evighet, då är det morgon. Den eviga morgongryr sjunger de gamla segertonerna och psalmerna. Vi ska alltså be att människor ska få upp ögonen. Jag tror Gud vill hjälpa oss med det här. Frimodigt. Vi ska förlita oss på den heliga ande, va? Att han ska göra det. Liksom. Han chockar till oss gång på gång. Någon blir frälst och tänkte man blir helt chockad. Alltså. Men Gud, alltså, om inte anden är med oss så är det ju meningslöst att göra något överhuvudtaget. Och anden är med oss. När vi vaktar på hans lära, kommer ihåg att ta det här med missionsbefallningen. Det är inte bara att springa ut, va? Det står, och lärande dem att vakta på allt jag har sagt er. Då ska jag vara med er alla dagar ända till tidens slut. Herre, jag vill be dig om nåd. Denna skara som har lyssnat, Herre, jag känner att vi behöver mer av dig, din heliga ande. Att du går före oss, Herre, att du visar vägen, att du vill hjälpa oss i själavinnandet för dig. Herre, vi tackar dig för att du är så mäktig, Jesus. Att vi ska få se din makt också, Herre. När vi går fram, Herre, och får be för människor till frälsning, Jesus, och rädda dem, Jesus. Det är din kallelse till oss, Jesus. Du vet, Herre, hur vi längtar efter att få se människor befriade från mörkret och upprättade i ljuset. I Jesu heliga namn. Amen.